Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Premier League-podden Big Six. Men det blir inte bara Premier League i den här podden. Det har ni nog lärt er vid det här laget, alla ni som har lyssnat. Vi tar givetvis in både Ligacup, FA-cup och Europaspel. Med mig som alltid så har jag min kära kollega Fabian Jalkemo. Du, solen skiner, men du vet vad som väntar nästa vecka, va?
Ja, det är sagt ett två gånger att jag bor känslor, men nu är det fan på riktigt. Jag har jobbat i t-shirt två dagar i rad nu, men jag kan nog kolla prognosen. Det ska inte, jag ser inget snö i Norrköping, men jag såg en natt bestående av minus 11 nästa vecka. Så, men man måste välja glädjen. Jag säger tredje gången gilt kanske. Det är fan vår, det, inte vår nu, men snart, vår känslor.
Ja, jag måste ändå säga det också. Jag som tar mig till jobbet tidigt för att spela in fotbollsmorgon. Jag märker ju stor skillnad nu på ljuset. Och ljuset, för alla oss svenskar, det är ju någonstans det vi går och längtar efter. Sen blir det ju alltid dåligt väder, hur vi än vrider och vänder på det. Men ljuset är där. Och ljuset har vi även för flertalet av våra klubbar i Premier League, och jag tänker väl att vi väljer att fokusera på det lag som har mest ljus riktat mot sig, och det är ju Arsenal.
Va?
Som, ja, det är ju faktiskt så, som efter gårdagen befäster sin position som tabelletta i Premier League, och för varje gång man ser dem så får man känslan att det här kommer att bli en strid hela vägen in i mål.
Ja, verkligen. Det vart en så kallad försök till trippelskärm igår för mig. Det var inte lätt, men jag gjorde mitt bästa för att få ett intryck från alla tre matcher. Men Arsenal, vi pratade om den här lilla formsvackan som man har ändå tagit igenom på ett väldigt bra sätt. Och vänt med, som kanske, vändningen mot Aston Villa som det tydligaste exemplet. Men igår är ju, alltså Everton stod väl upp skapligt första halvlek. Det är ju ett destruktivt det är ett destruktivt jävla pissgäng Sean Dyche. Vi har hyllat dem för att de tar sina poäng och håller sina nollor på hemmaplan, men borta, alltså dels på Anfield och nu på Emirates, det är ett fruktansvärt deppigt lag. Och man romantiserar lite att man saknar den här typen av tränare när Dyche kom in och hårdför brittisk 4-4-2, men fan det är deppigt alltså.
Jag håller med, och det är så här, Everton, de står upp bra i första halvlek, det håller jag med om. Men det är mycket för att Arsenal är sömniga. Och jag kände efter så här första halvtimmen här, när det stod 0-0, att Arsenal var kvar i den här lilla formsvackan, formdippen som vi har pratat om här i podden, och som nog fler än oss har konstaterat. För de var inte riktigt på tårna. Ibland kan det bli så där med midweek, en match mitt i veckan, när de inte känner att de är på tårna. De är lite slitna och man får inte riktigt fart under tassarna. Men sen så smäller det ganska ordentligt då i Jordan Pickfords vänstra kryss då i den, ja men 40:e minuten då, när Saka skickar in 1-0. Och då går ju den lilla luft som fanns i Evertons lungor ur, och Arsenal börjar spela ut. Det här var ju en perfekt match att studsa tillbaka på för Arsenals del och att hitta tillbaka till storformen. Det var ju samma elva som senast mot Leicester. Men de gjorde ju också en justering i paus där. Jag vet inte om Jorginho var skadad, men Partey kom ju in i paus, och då tycker jag även att Arsenal blir ännu bättre. Andra halvlek är det ju total slakt. Och om vi ska börja med gästerna, då är det ju som så att det här kommer bli väldigt svårt för dem. Det känns som att Sean Dyche, hårda nypor, jag har ingen aning om han har det, men när man tittar på honom så ser det ut som att han har hårda nypor.
Det ser ut som det.
Ja, det ser ut som det. Och sättet de spelar på är också lite management by fear. Att håll era positioner, 11 man bakom bollen, och bjud inte på ett smack. Och det är väl, det bet ju första matchen mot Arsenal. Och vi fick lite den typen av inledning i den här matchen. Men återigen, det var ett Arsenal som inte var påkopplade. För sen då, när någon får in 1-0, det förlösande 1-0-målet. Ja, men då är det ingen snack om saken. Och Everton får det jättejobbigt att hänga kvar. Det är klart att hemma på Goodison, när de får med sig lite publik också i ryggen, och man vågar kanske flytta fram lite grann, om de får matchbilden dit de vill. Ja, men då kommer de nog kunna stånga in ett mål på hörna och ta någon trepoängare här och där. Men jag tror inte det blir särskilt många. Och jag känner mig allt tryggare i att Everton är ett av de lagen som ska följa Southampton ner i Championship faktiskt.
På tal om Southampton, vilka fan åkte de ut med i Grimspel, vad var det?
Det var ju rätt kul igår, för att jag var tvungen att mässa lite med Axén här i samband med den här matchen. Så jag skrev ju bara Grimsby ... och då satte jag igång honom. Och han är ju rolig. Vi är ju alla olika typer av supportrar till vårt lag. Vi har ju den obotliga optimismen, och sen har vi ju den sanslösa pessimisten. Och det är klart att Axén går nog in under kategori 2 här, och det är väl svårt att vara någon annan. Jag skulle vilja träffa en obotlig optimism från Southampton. Southamptons supportled just nu, det är nog inte helt lätt. Men Axén var ju, ja, men han var ju skogstokig. Jag frågade så här, men är det inte lite märkligt att Southampton, för jag såg att det var ganska stora förändringar i den här startelvan. Är det inte lite märkligt att de roterar så kraftigt som de gör? Vad då roterar? Alla spelare är lika dåliga. Det spelar absolut ingen roll vilka de spelar. Så han var på krigsstigen igår, och jag frågade vad tycker du om den här Adam Armstrong som de tog in från Blackburn? Han har ju inte riktigt tagit fart. Han kostade 18 miljoner pund. Går inte in i Vasalund, fick jag till svar då. Så att Axén har gett upp. Och det här, jag säger inte att Southampton hade någon möjlighet att gå hela vägen, men FA-cup-drömmen är ändå speciell på något sätt. För varje omgång du tar så tror man ju på det någonstans. Men givetvis då, ligger alltså på 16:e plats i League 2, har vi Grimsby.
Och spelar hemma.
Och spelar hemma. Och även om det är lite rotation då, så är det ju otroligt svagt. Ja, sidospår. Vi kommer till FA-cupen senare, men bedrövligt av Southampton. Och både de och Everton tror jag spelar i Championship nästa år. Jag har väldigt svårt att se. Och så Everton, de försöker ju, de får ju lite möjligheter när Arsenal slarvar lite grann och inte riktigt är med i matchinledningen, att kunna ställa om. Men det finns inga omställningsspelare heller. Iwobi och McNeil är ju för långsamma, och Neil Mopay, det är en Championship-anfallare. Han ska inte spela i Premier League. Så att han ska verkligen följa med Everton ner här, och så får han göra det bra. Han håller inte på den här nivån. Det tycker jag att han har visat nu i två klubbar. Och det känns ju som att mittbacksparet men hela försvarslinjen, de tror inte heller på det här. Så tungt för Everton. Men detta härliga Arsenal då, som ju man ser ändå att de liksom metodiskt, de har sin idé och man vet ju att över 90 minuter på hemmaplan, även om de förlorade på Goodison, även om målet inte hade kommit innan halvtidsvila, så hade de vunnit den här matchen.
Ja, nej, men det var ju verkligen att det känns som att med de två senaste vinnerna att det finns en liten medgång, och sen nu börjar man få igång. Vi är ju på något sätt, inte ifrågasatt, men sagt att Martinellis formtopp han hade i början av säsongen har ju mattats av ganska rejält, och att vi har uppmuntrat att värvningen av Trossard har kommit in. Sen nu Trossard, 9-2 matcher i rad, Martinelli helt plötsligt, från att man verkligen inte räknar bort honom, men att han... Att han har varit en typ av rotationsspelare, han har startat någon match, hoppat in vissa matcher, så gör han 3 mål nu på de två senaste matcherna i, när man spelar tight schema mot Leicester. Han gjorde väl mål mot Aston Villa också, så det är 4 mål på senaste 3 matcherna. Så det är viktigt att få tillbaka de här spelen, och Bakayo Saka, alltså vilken, på något sätt lite i skymundan, vi har ju på något sätt alltid pratat om Arsenal, att kollektivet har varit det starka, att Martinelli är bra, Saka är bra, Jesus gör spelarna bättre, Ödegård pratar ju folk om player of the season för bara en månad sedan, men ska man sammanfatta hela säsongen nu, så är det på något sätt Saka som sticker ut, om det är att han har 10+9 i Premier League, eller om det är alla tävlingar, jag vet inte, men det är en sån säsong han gör.
Ja, och jag tycker att det finns förbättringspotential i poängskörden också. Jag känner att Saka skulle kunna bli en ännu bättre avslutare, komma till ännu fler lägen och faktiskt bättra på den där målskörden. Nu får vi se vad han slutar på. Men det är en spelare som om utvecklingen går åt rätt håll ska kunna nosa på 20 mål en säsong, tycker jag. Så förbannat bra är han, och slår ju dessutom straffar. Men ett jättefint första mål, och han är bra i den här matchen. Viktigt som du säger med Martinelli, att de får igång hans målskytte. För att när han har varit kall, men Arsenal har ju inte den här tydliga målskytten i sitt lag. Och när han är kall och Jesus är borta, Enkete har ju visserligen gjort det bra, men då finns det inte lika många målskyttar i det här laget. Det är kanske det som är lite svagheten då, att man inte har den där tydliga nian. Även om vi har sett jättemånga lag vara topplagen då. Man behöver faktiskt inte den här 30-målsskytten. Men skönt ändå att Martinelli är igång, och att inte... Och där får man ju hylla Arteta, för att han har ju gett honom speltid och förtroende hela vägen. Det har liksom inte varit något tvivel där, utan det var ju nu Eddie då som har fått kliva åt sidan och Trossard in. Man trodde ju att det skulle vara Martinelli som fick kliva av och Trossard in när Martinelli hade det som kämpigast. Men Arteta gillar
mycket,
honom.
Det är inte mycket DMs längre om att vi var hårda mot Eddie, Jesper. Det är inte jättemånga. De är inte högljudda där längre.
Och du, jag såg här att Gabi Jesus är i träning. Får se om han dyker upp på bänken här mot Bournemouth i helgen. Men vet du vad jag säger? Jag slår fast vid att Big Six vinner duellen mot Enkettia.
Ja. Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Fan, lär inte starta jättemånga med matcher innan Jesus tillbaka, och sen blir det inte start. Och vad landar vi? 3 mål. Han avgjorde mot United. Det är väl den poängen han kan rädda hem.
Jag tycker han gör det bra. Alltså, han är godkänd, men det har ju varit ett tapp. Ja, stabilt. Det har varit ett tapp mot Gabi Jesus, har det varit. Det tycker jag ändå att vi får konstatera. Sen blir det i det längre loppet då, om vi tittar långsiktigt. Arsenal fattar ett beslut här i sommar. Blir det Balogan då som gör det så otroligt bra i Liga, eller blir det Eddie man satsar på? För jag kan tänka mig att andra Premier League-klubbar...
Man kan ju inte ha alla tre. Alltså,
det går ju inte. Det går inte. Där blir det en för mycket. Utan 2 blir alldeles utmärkt, men en måste bort. Och jag kan tänka mig att både Balogan och Eddie har bud på sig i sommar från andra klubbar. Och det är nog spelare som... Ja, men det går inte att vara tredje fjol. Andra fjol tror jag att båda kan acceptera bakom... Gabi Jesus, för att det kommer spela så väldigt många matcher då. Men i andra halvlek så är det ju, det hade ju kunnat bli fler mål. Man får igång Ödegård i poängprotokollet igen. Sinchenko är fantastiskt bra igen, tycker jag. Han är helt otrolig. Alltså, han slår inte bort en boll.
Gällande Arsenal, det har ju kommit ut nu. Har han signat kontrakt Martinelli igen, eller? Han har inte, jag tror. Det är på gång i alla fall. Det kanske är officiellt, jag vet inte. Och Saka har ju Ornstein skrivit att det kommer ske. Och det här pratade vi om inför säsongen, att alltså, om Arsenal vinner titeln, det är såklart det absolut största. Men säg att man kommer tvåa, att man får den här säsongen att alltså det betyder så jävla mycket för klubben framöver. Det ger liksom en tro på Arteta, på projekten. Man kan locka nya spelare som vill spela under det här projektet, under Arteta. Saka och kanske inte Martinelli. Martinelli har inte varit en världsspelare på samma sätt som Saka varit. Men säg att Arsenal hade slutat femma i år och man inte hade sett de framsteg man har gjort. Jag tror absolut att Saka hade kunnat sätta sig för och kunnat intressera en klubb som Manchester City med 12 månader kvar på kontraktet. Så om vi bortser från det sportsliga att man kanske vinner ligan eller rent, eller kommer två, det får vi se. Men just den här statementet att spelare vill spela för klubben, det är så jävla viktigt för Arsenal som klubb som har, ja, men som har haft svårt att hålla kvar spelare och att locka de bästa spelarna de senaste, ja, men 10-15 åren nästan.
Mm. Jag är verkligen med dig, Saka. Det blir jätteviktigt och han ska vara kvar nu. Det här är ju en klubb som han har möjligheter att, ja, men dels utvecklas som spelare, men också en klubb som kan utveckla sig, även om man gjort en jättebra säsong. Hur det här än slutar så finns det ju andra utvecklingsområden. Så jag hoppas verkligen att det blir ett förlängt kontrakt för Saka som är riktigt bra i matchen. Och det är, ja, hela laget är ju bra från den 35:e minuten och framåt igår. Zinchenko, som sagt, den här fria rollen. Han är ju överallt. Han måste tycka det är så otroligt kul att spela. Det är en så rolig roll att han dyker upp lika ofta på högersidan, nästan oftare på högersidan tycker jag. Han belastar lite där de känner att de ska skapa ett tryck. Igår var det rätt mycket till höger. Han slår bollen till Sakas mål och har bud på andra saker och är väldigt trygg i det mesta han gör.
Men inte det där häftigt med ytterbacksplatsen? Det är ett känt Gary Neville-citat när han säger, när jag tror att han och Carragher i Sky Sports diskuterade Trent, att det har blivit sexigt att vara ytterback. Han sa, nobody wants to grow up and be a Gary Neville. Trent gjorde ju liksom offensiven sexig. Nu är ju Pep som kanske startar, eller om det var Bayern München med Philipp Lahm redan som spelar den här inverterade ytterbacksplatsen. Nu på något sätt, det är ju sexigt att vara ytterback när lag börjar spela med en ytterback som de gör på det här sättet, att ytterbacken kan gå in och den andra kan man skjuta upp nästan som en ytterforward i anfallet samtidigt som man går ner med sin sex i försvarsspelet. Det är en sexig position 2023.
Ja, det är det verkligen. Det är häftigt hur fotbollen hela tiden tar kliv. Från att en ytterback var en ganska trist roll där. Kom ihåg Zlatans... Ja, Gary Neville. Men Zlatan har ju varit på den också, med Källström där. De har spelat för mycket vänsterback. Det är aldrig kul och har aldrig varit kul att husera i den positionen. Men bra för Arsenal. Schemat är ju fortsatt lätt här. Nu ska man visserligen kliva in i Europa League här snart. Men det ska man ju greja nu när många spelare är tillbaka och det vill ju Arteta. Han har ju pratat om det hela säsongen, att vi behöver spela många matcher. Även om det var lite gnäll där på tidiga avsparkstiden, så har ju han varit inne på att vi behöver förbereda truppen på att spela Champions League, och då är det nyttigt med många matcher.
Hur mycket, gällande det innan vi fortsätter, hur mycket tror du att de, för i gruppspelet roterar man ju ganska friskt. Så folks argument för att Arsenal, nej men om man den här trötta jämförelsen om vilka som har bäst av Arsenal och Napoli. När folk har tagit den så är det så här, Arsenal har inte satt på prov, man har inte roterat, man har inte behövt slåss på två fronter. Hur tror du, om vi bara får spekulera, tror du att man kommer gå med bästa laget i Europa League, eller kommer vi se en tydlig rotation där man liksom satsar allt på ligan för att vinna ligan och man skiter lite i Europa League? För många har ju liksom bonusen med Europa League, en gratis plats i CL, men där har ju Arsenal redan säkrat den. Så om vi bara spekulerar, hur tror du att rotationen kommer att se ut?
Ja, men inte superrotation tror jag, men jag tänker mig att om Trossard och Eddie tappar sina platser här i en startelva så är ju de givna. Men sen kan ju det givetvis kryddas. Vieira, ja, det är ju så här spännande. Ödegård eller Vieira, kanske att man liksom tar... Vieira spelade väl mer i höstas, men nu
Smith,
när det är lite mer allvar.
Hoppet igår också.
Ja, jättekul om han. Det är ju perfekt för honom att spela i Europa League faktiskt. Din favorit där. Jag tror att han absolut, om han bara håller fysiskt, kan få spela. Men annars tror jag också att det blir Saka och Ödegård och även Martinelli någon match. Jag tror inte att det... Nu har man ju lite större bredd. Jorginho är där och kan spela och... Det finns även lite möjligheter att rotera på de olika backplatserna. Så att jag tror att det blir ganska slagkraftigt. Men det är väl bra att ge Saka någon vila här och där. Annars så, titta bara på United. Det är alltså, Bruno Fernandes vilas ju absolut aldrig.
Det är helt sinnessjukt. Jag såg någon statistik på det där gällande hur många minuter United spel har spelat i år. Och alltså Bruno är helt, han är överlägsen detta. Han är före De Gea, så det sjunger om det. Och närmaste ute spelare är typ så här 4-5 90 minuter bakom Bruno i antal minuter. Det är ju något fel på honom.
Mm. Nej, det är helt galet. Och Salah har ju också den typen av speltid. Men där tycker vi väl kanske att han har sett lite mer trött ut då. Även om han då igår då på Anfield äntligen hamnade i målprotokollet. Det har varit bleka siffror från hans del. Den senaste tiden i alla fall. Sen är många där och vill upplysa om att han har gjort 20 mål totalt. Ändå sjukt. I den här säsongen för Liverpool. Så att det är helt klappkass har han väl inte varit. Men det är återigen det här med förväntansbild och annat då. Men det var ett Liverpool som höll nollan för fjärde matchen i rad i Premier League. Det är också sjukt.
Ja, men jag tycker man ser på Klopps hur han tar sig an de här matcherna och kanske ännu mer igår att det syns att han har velat sätta defensiven. Och på något sätt har väl offensiven har väl på något sätt kommit lite på köpet, eller om vi bortser från Real, för där satt han fan inte defensiven. Men i de här matcherna att Konaté är tillbaka, man spelar med Bajcetic som återigen väldigt bra. Fabinho, inte Fabinho igen, så långt ska absolut inte gå, men han är bra. Och när Liverpool sätter den här försvaret så är man ett jävligt bra lag, för man har fortfarande intensitet, man har kvalitet på centrala mittfältet och man har en jävla frenesi. Jag tycker att det syns återigen att Darwin är tillbaka kontra senaste matchen mot Palace. Det är en skillnad i löpstyrka, i mentalitet, och jag tycker att han bidrar med något som smittar av sig på hela Liverpool-laget.
Ja, men jag tycker också att det är bra att du nämner att det är framförallt försvaret de sätter, att det blir lite mer stabilt. För även när de släpper in, även när de har hållit nollan tidigare, så har det ju ändå känts som att det hänger mål i luften. Och Alisson har fått stå på huvudet, förutom då mot Real Madrid när han inte gjorde det. Då släppte de in 5. Men ett lag mår ju mycket bättre. Jag tycker Liverpool är ganska bleka i den första halvleken. Men det är ju inte så att Wolves skapar särskilt mycket. Och då tycker jag att Liverpool känner att ja, men det är lite tryggare idag. Lite stabilare idag. Och att man växer in i matchen då. Jag tror att ett lag, alltså släpper man till målchanser hela tiden, då blir ju ett lag oroligt. Och till slut så blir det såklart ett baklängesmål. Och så går det inte att vända på det. Men det var mycket tryggare igår, och i andra halvlek så växlar man upp och blir ett bra lag igen i båda riktningar. Och det var en tidsfråga innan målet skulle komma. Först något märkligt VAR-beslut där. Men återigen går det säkert att hitta stöd i någon förbannad lagbok, någon regelbok.
Håll ner du med huvudet.
Ja, det är väl så. Men till slut så lyckas ju faktiskt Liverpool fullt rättvis lösa det här. Och känslan var ju söndags att det kunde vara början, lördags, att det kunde vara början på en ny tuff tid för Liverpool.
Nej. Givna fyror, det har jag sagt till dig.
Nej, jag tror ju fortfarande inte det. Men jag kanske får revidera då på söndag. För då har vi ju matchen. Alltså en Wolves-seger för mig 2-0, det var bättre. Men det är inget som får mig att slå på någon stor trumma. Men på söndag. Bättre defensiv här nu senast. Nu möter man Manchester United som är förbannat bra, och den där matchen blir galet viktig för dem.
Ja, nej, men det är viktigt att få tillbaka Konaté, för jag har på något sätt pratat, man tänker att Matip har varit bra de senaste åren, men han är inte bra i år. Och Joe Gomez är för dålig, har vi sett tidigare, men Konaté där ute, för det är där laget kunnat straffa Liverpool mellan Trent och Matip eller Joe Gomez framförallt. Så där blir det intressant att se hur de löser Rashford. Sen tyckte jag att man såg tydligare än på väldigt länge igår att i anfall var det nästan 3-4-3. Fabinho droppar ner mellan mittbackarna. Klassiskt Barcelona med Busquets, alltså prime Barcelona. Medan Simikas och Alexander Arnold går väldigt, väldigt högt. Så det blir kul att se hur de fortsätter göra det där när man ställs mot bättre lag. Men framförallt United på söndag, och sen har man Real Madrid om en och en halv vecka är det väl. Nej, men framsteg för Liverpool, verkligen.
Ja. Och i ett jobbigt läge för dem, för det är liksom, alltså de har ju fortfarande på näthinnan förluster mot Real Madrid, och att man är utslagen i Champions League, och så en dålig insats mot Crystal Palace. Och Wolves har ju liksom blivit bättre, de har stabiliserats och är inget lätt lag att vinna över just nu.
Var det sjunde gången man mötte Wolves i år, eller?
Ja, men precis. Man har ju haft det jobbigt. Det är väl något sånt. De möts ju varannan vecka. Och de har haft det kämpigt med att brotta ner Wolves. Och sen då 0-0 i paus. Ingen särskilt bra första halvlek. Är starkt tycker jag. Mental styrka. Och kan ge dem lite luft i lungorna då. Här inför matchen på Anfield på söndag mot Man U. Är det något annat du vill ta upp där? Från Liverpools insats där?
Nej, jag hade väl inte 100% i fokus i den här matchen om jag ska vara helt ärlig. Så nej, inga detaljer här förutom att det blir... Ja, men det känns som en jävla rolig match. Du sa att United är favoriter, det vet jag inte oddsmässigt om jag håller med om, för det är alltid fruktansvärt svårt att åka till Anfield. United har väldigt svag historiskt sett, även när vi var jävligt bra på Anfield. Så, men det blir en rolig match och det känns kul för matchen så att Liverpool är på gång. För det är ju flera gånger de sina säsongerna när Liverpool har kommit till Old Trafford och United har kommit hit, och United har varit så fruktansvärt jävla deppiga och det bara blivit, ja men det är som klassskillnad på lagen. Så det känns för taggen, känns det bra att Liverpool på något sätt är på en bättre plats än man var för en månad sedan när man hade dubbla 0-3 eller vad fan det var, 4 mot Brentford och Brighton och torsk mot Wolves ganska rejält också där. Så det är kul för matchen att Liverpool är på gång.
Ja, oddsmässigt är faktiskt Liverpool här nu då. Torsdagen vi spelar in, knappa oddsfavoriter. Men ja, det vet jag inte riktigt om jag håller med. Men det känns ju väldigt jämnt på förhand såklart. För stor fördel med Anfield här och skön seger senast. Manchester United vidare i FA-cupen. Drömmen om kvadruppen lever, Fabbe.
Mm. Och det såg ju fan inte bra ut. Det var ju det gamla Manchester United som startade matchen. Och man ser... Man förstår att United har varit ett fruktansvärt deppigt lag. Hur små saker som gör så fruktansvärt mycket. En defensiv mittfält bestående av Scott McTominay. Ett centralt försvar bestående av Harry Maguire och Victor Lindelöf. Då är inte Manchester United bättre än så här. Det är den där trian med Varane, Lisandro Martinez och Casemiro som gör så fruktansvärt mycket. Och när de här spelarna byts in, det är då United vänder matchen och är ganska överlägsna i andra halvlek.
Ja, nej, men det är ju inte konstigt med tanke på att vi har sagt att det är några spelare i den ordinarie startelvan som inte har där att göra och byter ut de spelarna som har där att göra, som är Uniteds framtid. Ja, men då är ju United ett klart sämre lag. Jag såg inte den här matchen, men jag reagerade såklart på elvan. Men jag konstaterar att Alejandro Garnacho fortsätter att stärka sina aktier som en av fotbollsvärldens absolut största talanger.
Han är en sån konstig spelare på många sätt, för hans bra insatser har ju ofta varit när han har hoppat in. Och Ten Hag var inne på den här matchen att han måste bli bättre över tid. Han måste kunna starta och spela 90 minuter och vara bra. Och i den här matchen är han ganska... Ja, men det är en klassisk Garnacho som startar match. Han är ganska spretig, vilket man får ta när han är 18 år. Men jag tror han behöver det här för självförtroende, att han får den här last minute winnern. Vilket är hans andra för i år. Han avgör även match mot Fulham borta i ligan på Craven Cottage. Men just den här att få upp sen, som sagt, han är en väldigt speciell spelare. Han är 18 år, så man kan inte ha de kraven direkt. Det kommer vara spretig insats, men just att få leverera när han startar. Så jag tror att det är väldigt viktigt att han har självförtroende, att han får avgöra den här matchen och att han inte blir utbytt, för han har blivit utbytt ganska tidigt i många matcher när han inte har fått till den han har startat.
Ja, jäkla fin spelare att ha tillgång till. Jag tycker det är en stor skillnad från att tyvärr då, att kunna ha en spelare som Elanga som kastas in eller rent av startar som man fick göra. Nej, det är ju klassskillnad.
Ja, det är så sjukt att Elanga startar alltså före Rashford för typ 10 månader sedan.
Ja, det har hänt lite sedan dess och jag... bara konstaterat att United är på en väldigt bra plats just nu. Och lotten framåt då föll väl på Fulham?
Ja, helt sjukt. Jag, tv-supporterna som bara ser på det sportsliga är väldigt nöjda med det här. Men det är alltså Uniteds 10:e raka hemmalottning i FA-cup och Liga-cup. Vilket är... supporterna gillar ju inte. Och då frågar jag dig, Jesper Hoffman. Har du...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vad är oddsen på att man ska få 10 raka hemmalottningar?
Ja, du. Det är svårt att svara på. Men jag hoppas väl att det finns lite varma bollar där. Eftersom jag i nästa skede då, är det väldigt viktigt för mig att United inte får möta City. För jag vill ju ha drömfinalen på Wembley.
Ja, det är ganska dåliga lag kvar om man får säga så. Jag ska bara säga oddsen. Det är en på 1023 gånger chans att man får 10 raka hemmamatcher i de kuperna. Och dit jag skulle komma, jag har sagt det tidigare också, men supporterna som får betala för varje av de här matcherna, de är ju skittjuriga på att vi får de här hemmamatcherna. De vill ju åka på bra bortamatcher för att man får större biljett allocations på bortamatcher. Så för supporterna på plats så tycker jag synd om dem. För oss som ser till sportsliga och vill gå långt så är det en jättebra sportslig lottning.
Ja, blir intressant för FA-cupen här framåt, för det är ju, även om du säger att det är en del dåliga lag vidare, så finns det ju lag med drömmar där. Ja, nu är Fulham, alltså United med tätt spelschema. Fulham gör ju en galen säsong i Premier League, galen säsong i FA-cupen. Vi har Brighton där som är välmående också på två fronter. De fick ju en fin lottning här, va? Det var de som fick Grimsby, va?
Ja, det var det.
Ja, jag tror det. Och Sheffield United fick väl Blackburn. Och då bör ju Brighton verkligen kunna ta sig till en semifinal. Och det där är ju ett lurigt lag. De skulle ju absolut kunna störa jättarna också i en eventuell semifinal. Hjalmar Ekdal, han ska få revanschera sig mot Erling Braut Haaland här igen då. För han ska till Etihad. Och han berättade här i omklädningsrummet att det var ganska förbannat att man just fick City på bortaplan. För Ashley Barnes,
varför var han inte med?
Han vilade. Det var ingen problem.
Okay. Så att han inte var med i truppen, så tänkte man var skadad.
Nej,
okay.
Nej då, det är han inte. Han vilade. Men han tycker det ska bli jättekul såklart. Och det blir häftigt för Kompany då att få mäta sig med sin gamla adept Pep Guardiola då, på Etihad. Det är ju en tuffast... Det går inte att få det tuffare egentligen än att åka dit och möta City. Och ett City som såklart vill vinna den här titeln. Men kul match såklart. Att blicka fram emot. Du, i övrigt då, Manchester City slog ju Bristol City med 3-0. Och det var lite kommentarer där från Phil Foden som sticker ut efter matchen.
Men han sa i intervju, han gör ju 2 mål här, vad gjorde han senast, 1+1 i ligan, och han fick ju frågan om situationen efter VM och sa då it's one of the lowest parts of my career, och det framgick väl inte om man på vilket sätt det var, om att känner sig orättvis behandlad av Pep eller om det har varit någonting, men känslan när han säger en sån där sak är inte att det har varit en skada utan att det mer har varit en direkt petning, att han inte har prioriterats av Pep. Så det är ju ett fruktansvärt bra sätt att visa med de här 2 insatserna. Sen fine, Bristol City borta, det är inte där det en säsong ska avgöras, det är på Emirates, det är Champions League som Phil Foden ska göra de här insatserna långsiktigt, men han måste ju komma tillbaka nu. Och sen är det svårt för Grealish. Det har vi sagt tidigare, kanske på sin bästa City-plats sen han kom förra sommaren. Mahrez är inne i en bra Mahrez-period, så det är frågan vart Foden ska in. Han ska in, det vet alla, både jag och Jesper tycker, men frågan är vart han ska in, för de andra är också ganska formstarka. City, de har smugit lite, vi har kritiserat dem, men börjar de inte komma igång ganska många spelare ändå? Att de, om vi bortser från KDB, att så här många spelare börjar, backarna, Stones börjar komma tillbaka, de börjar hitta till lite formen då.
Ja, och det är nu de ska vara bra. Det är inte i januari, februari, där de brukar lägga i växeln och nästan avgöra ligan för att de tar så många segrar i rad. När andra lag kanske är lite mitt in i en serie lugnt då. Utan det är ju nu när vi närmar oss Champions League. Nu har man ju visserligen inte tagit sig vidare ännu. Det är Leipzig, en retur som väntar där, även om man såklart är stora favoriter. Men jag tror ju som du, eller som vi tycker och vi tror är ju att Phil Foden kommer att ta sig in i den här elvan nu, för är han i toppslag rent fysiskt och mentalt, då är det såklart att Pep älskar ju honom, så då hittar han en roll för honom i laget. Och jag tror att det är nog Mahrez som kan få kliva åt sidan, sen kan de ju rotera från match till match, men betydligt mer speltid på Phil Foden. Och det är ju en speciell säsong, och det är inte bara Phil Foden som har tagit stryk av det med ett VM som ligger mitt i. Det blir ju en annan typ av uppladdning inför ett mästerskap, och sen så blir det en baksmälla därefter, och det är inte alla spelare som kan hantera det. Marcus Rashford till exempel, som ju haft en briljant säsong från start till mål. Han tog ju med sig formen från ligan in till VM, och trots att England åkte ut så lämnade han där som en vinnare, och så klev han ut på Carrington och Old Trafford och var precis så där bra som vi minns honom, och nu är han bättre än någonsin. Så det blev ju ett bra mästerskap för honom, men andra har haft kämpigare. Men City såklart vidare i FA-cupen, blir ju favoriter där. Och till ligan, i ligan då, till helgen, så väntar ju Newcastle. Men där har man ganska stark City-känsla just nu, eller hur?
Ja, men det är en passande uppgift. Newcastle måste ju få igång sitt målskytte, och det vore så kul. Det är ett perfekt läge nu för Alexander Isak att kickstarta sin Newcastle-karriär, för de hungrar ju efter en målskytt. Som vi sa, Almiron inte den spelaren har varit, Saint Maximin har inte slutprodukten. Callum Wilson kommer alltid vara en 2+-spelare på den nivån. Så det är fan mycket upp till Alexander Isak, för Newcastle har mycket annat på plats. De har, ja, men vi har sagt att man saknar en offensiv mittfältare, men backlinjen är på plats. Tycker väl där att kanske att Dan Burns offensiv har börjat påverka lite. När man vann matchen och höll nollan med 1-0 så kommenterar man inte, men nu är det verkligen att det känns som att lagen har börjat läsa att allt går via Kieran Trippier. Nu har lagen börjat stängt där, och när man har Dan Burn till vänster som har gjort det bra defensivt, absolut, men jag tror att det är en stor del i att man sliter offensivt för tillfället, för man måste börja få igång målskyttet, för annars kan man tacka Champions League hej då, och det kan till och med bli så att man blandar sig i Europa League-platserna. Som sagt, jag håller Liverpool som favoriter. Tottenham har börjat se bättre ut. Vi ska väl prata om deras haveri igår mot Sheffield United. Och sen Brighton är svinbra. Så Newcastle måste verkligen komma igång. Ja, det är klart jag tror att de kommer ta Europa, men den formdippen, den är rejäl.
Det är den. De måste hitta tillbaka. Tuff match att göra det i form av City. Men sen så väntar det lite bättre till Wolves på hemmaplan därefter. Och jag tror att Isak verkligen kan få starten här. Försöka... Man minns tillbaka till matchen på Anfield. Kan ju vara en liknande matchbild här då, med omställningsspel, och där är ju Isak vass. Men det blir jättejobbigt, och man behöver ju börja försöka hålla nollor. Det är ju inte den lättaste matchen att göra det i. Ett City som väl slipper... De har inte Champions League i veckan som kommer heller, va? Utan där har ju de...
Ja, det har de 2 veckor.
Ledigt, ja. Så att de kan verkligen blåsa på här, och så en utvilad norman här. Så att, klart favoritskap Newcastle då. Ja, Spurs måste vi ju nämna. Vilket fiasko ändå. Alltså, från säsong till säsong så kan det ju variera motivationen till en FA-cup. Men för Spurs del så tycker jag att när man är... Ja, men ligacupen är avslutad. Nu har man är visserligen kvar i Champions League, men jag vet inte hur mycket man tror på det. Men... någonstans handlar det väl om att Harry Kane ska få lyfta en buckla, och med många lag som har fått lämna FA-cupen så kände man att den här säsongen kanske skulle kunna vara säsongen där man gör det. Och så åker man till Bramall Lane och åker ut.
Alltså det är en rotation, men det är ändå ingen tokrotation. Det är väl att Kane inte startar som sticker ut, och det lite konstiga är ju att innan VM, kommer ihåg när vi satt och ifrågasatte när fan ska Harry Kane få vila, för han spelade, man mötte något rövgäng i ligacupen och så här, första FA-cup-matcherna efter VM, och han spelar varenda match, han startar varenda match, här sitter han på bänken, sen ska du säga att man sätter in Harry Kane i 65, man sätter in Dejan i 73, och det är efter de här byterna som Sheffield United avgör. Och återigen, alltså avsaknaden av en central mittfältare som kan diktera tempot, som kan hålla i bollen. Tjatar om Tottenhams jävla bollinnehav vecka ut och vecka in, men 53% mot Sheffield United. Alltså det är ett championship-lag. Du har höjbjärare, du har Sarr där. Måste kunna föra en match på ett bättre sätt än vad Tottenham gör den här matchen.
Ja, riktig besvikelse. Jag såg det inte, men man vet ju hur matchbilden ser ut liksom. Det är ett Spurs som, oavsett vilka de möter, i svensk fotboll de alltid referenser till Teddy Lucic. La sig alltid på samma nivå som motståndarna. Det spelade ingen roll om man mötte om han mötte Kalmar i allsvenska för AIK eller om han mötte England i VM-premiären 2002. Han var ju alltid på samma nivå. Och det är lite så med Spurs tycker jag. Att de tar aldrig tag i matcher och blir särskilt dominanta. Utan man spelar lite efter motståndarens agenda. Och då kan det ju såklart, man vinner ibland. Men man kan även, på grund av att man har den individuella klassen. Men igår hade man ju inte det från start. Då hade vi ju Kane på bänken, kommer in men kan inte göra skillnad. Och det är surt för dem. Men de får ju å andra sidan då fokusera på att ta den här fjärdeplatsen i Premier League. Som sorgligt nog typ är viktigare än att vinna FA-cupen.
Lämnar Harry Kane om de inte tar topp 4?
Ja, jag vet inte. Alltså, det, han borde alltså, göra
det. Det här var ju verkligen chansen. Och vi pratade om Contes framgång med Chelsea i FA-cupen. En finalförlust och en seger. Det här var verkligen Spurs chans. Och som du säger, men ganska med Liverpool ute, Chelsea ute, Arsenal ute, Newcastle ute. Det fanns en jävla möjlighet att i alla fall komma till Wembley. Så det här är ju... Nej, men en enorm jävla missräkning. Och Spurs går vidare med det här ganska lätt schema i ligan, men sen ska man möta Milan. Klarar man mentalt att åka ut där och sen fortsätta slåss om topp 4? Det kan bli tufft.
Det kan det sannoliken bli då. Spurs till helgen då, Wolves på bortaplan. Ja, varje match i ligan är ju måste matchen nu här, för det kommer bli ett race. Du säger Liverpool, jag säger Spurs. Newcastle, Brighton, Fulham. Det finns många lag där som vill göra upp om det. Chelsea, de möter Leeds till helgen. Och vid förlust så... Är Potter sparkad, säger jag.
Är han det?
Ja, det. Nej, men då går det inte att hålla på längre.
Nej, alltså torskade. Slår de inte Leeds hemma, och framförallt gör de inte mål mot Leeds hemma, då måste han ju rycka. Kan ändå verkligen... Fan, man har ju suttit och idiotförklarat Todd Bowley och frågat sig vad fan han håller på med och vad han vill göra med den engelska fotbollen. Men jag kan ändå uppskatta det här att han har gjort sitt val, han har headhuntat den här tränaren och han löper liksom linan ut. Han ger honom chansen, för vilken annan ägare som helst hade sparkat Potter efter de här insatserna. Man har alltså gjort, sen början av november, man har alltså gjort minst mål i hela Premier League. Alltså då pratar vi om lag som Everton, vi pratar om lag som Bournemouth, vi pratar om lag som Southampton som liksom åker ut mot Grimsby. Det är inte acceptabelt. Så jag kan inte uppskatta att man fortsätter köra. Sen jag personligen har ju sagt att jag tror inte på det. Jag tror varken på det att han kommer få till den här säsongen eller långsiktigt. Det kommer bli bättre men inte tillräckligt bra. Men jag kan uppskatta det.
Ja, nej, men jag säger att det går inte. Och då är motargumentet, men det är Dortmund på tisdag. Kan inte skicka in en ny tränare då? Jo, så får det bli då. Så får man ta John Terry eller någon annan organisation som ställer sig och bara skriker. Och så får spelarna...
Lampard?
Ja, exakt. Inte rimlösning med Lampard.
Och sen blir han tar sig till semi och sen femårskontraktet.
Nej. Ja, det finns ju en risk med det. Eller säger sig med Lampard att det går ännu sämre, så är han en ytterligare bränd som tränare. Men ja, jag håller fast. Men man vinner mot Leeds, säger jag. Det laget ska man
jag,
inte
jag har, jag har Jag har en interim. Ballack. Ja. Tänkte lite tyskt jävla. Ja. Lite mord. Alltså tänkte Ballack när han skriker på Tom Henning Överbö där i matchen mot Barcelona 2011. Tänkte, eller om det är 09. Tänkte den Ballack i omklädningsrummet innan matchen. Uff. Kai Havertz. Ja. Topp 5 i världen.
Men vad gör Ballack idag?
Nej, oklart. Ingen aning.
Nej, jag har inte heller stenkoll på honom. Garanterat expert någonstans, va?
Ja, säkert. Vad är det heter? Vad fan heter det i Tyskland? Bild i tidningen heter det typ? Nej, skitsamma. Nu är vi ute och svävar på saker vi inte har koll på. Det ska vi inte gå.
Men bara en lösning. Men de vinner ju mot Leeds.
Ja, men det tror jag också. Det måste man göra, för Leeds fan deppiga. Men en sak som jag börjar bli lite inför matchen mot Dortmund, Thiago Silva, som är liksom har varit, han chockerar nu. Det pratas nästan för lite om hur gammal han är och hur bra han fortfarande är. Men skadad mellan 4-6 veckor, kommer garanterat missa returen mot Dortmund. Badia Chile, inte med i CL-truppen. Ska man kommer troligtvis att spela med Fofana som har varit borta otroligt länge. Hoppade in nu senast men ändå så är han inte matchfit. Och sen Koulibaly.
Han kostar en miljard, Fabbe. Alltså, han kan väl spela fotboll. Alltså, nu får ju de här gubbarna de har värvat gå in och bevisa sig.
Jo, men det har de inte gjort. De ska göra det, men det är en helt annan sak. Koulibaly har ju varit skitdålig, de kommer alltså att spela med. Alltså, det är ingen katastrof. Fofana och Koulibaly, det är liksom 1,5 miljarder det senaste året. Det är klart att de borde klara en match mot Dortmund, men det är ändå två spelare som har varit jävligt bra i ligan som kommer missa den här avgörande matchen mot Dortmund.
Ja. Uttåg där då, på tisdag, då kan det också bli dojan. Men nej, jag tror att det blir så... Även om Bowley hela tiden intar sig själv att jag ska vara långsiktig, vi måste ge Potter tid. Det finns förklaringar till varför det ser ut som det gör. Men när du åker på käftsmäll efter käftsmäll, då är det såklart att det blir jobbigt till slut att stå bakom långsiktigheten. Vi får se då med Chelsea om de vinner. Jag tror det mot Leeds, så får Potter lite arbetsro. Förhoppningsvis kunna göra lite mål, för det behövs ju. Alltså det räcker inte med en 1-0-seger här. Försök att ös på här nu. Ja, och Leeds som har ett katastrofalt försvar förlorade ju veckan här mot Fulham också. De ska inte ha någonting att sätta emot här, anser jag. Fortsätter att prata upp helgen. För Everton är det ju såklart viktigt då att försöka nypa alla tre poäng borta mot Nottingham Forest. Vi har Arsenal Bournemouth, kan väl bara sluta på ett sätt, va?
Ja, det är väl känslan. Nej, den där matchen behöver man nog inte oroa sig över som Arsenal-supporter. Och det är ju som sagt, det är ett jävligt tacksamt schema de har med de här lilla frågetecken som har varit att man kommer in i det här schemat. Det är fruktansvärt tacksamt. Och sen ska man också spela in. Spela Europa League, kan rotera. Nej, fan, det ser bra ut för Arsenal. Det går inte att säga annat.
Nej, så är det verkligen. Du, ett lag som också behöver vinna helgen. Tre raka förluster nu, det är ju Leicester.
Ja, och uttåg mot Blackburn, det nämnde vi inte ens.
Nej, jag menar det. Och då kunde man ju tänka så här att det där var kanske bra för dem. För nu behöver de ju faktiskt fokusera på den här ligan. Thielemans skadad nu.
Borta länge,
va? Han kan vara borta, ja. Missar matcherna mot Sverige då, Belgien. Och han är ju viktig. Madison var väl bara sjuk. Han var inte med mot Blackburn. Han var inte med mot Arsenal. Men han måste ju vara med i den här matchen. För Southampton på bortaplan, det här är match Leicester bara måste vinna. För annars blir man ju indragna igen. Alltså då är vi ju tillbaka där i höstas. Man trodde ju att Leicester var klara. Vann ju ganska nyligen med 4-1 mot Spurs också. Men det här blir läskigt annars.
Conte var tränare då, det gills inte.
Just det, nej. Men Stellini torskade igår. Men
ja,
absolut, det är tre poäng ner till strecket. Och Leicester, liksom tar man tre poäng till här, då kan man andas ut lite ytterligare. Och sen vet jag att schemat ser bättre ut. Jag tror inte Leicester ska behöva bli indragna. Men man vet ju vad liksom det mentala, hur det kan spela in om ett lag som inte bör vara i en sträckstid. Om de helt plötsligt blir indragna, då kan det bli jäkligt jobbigt för dem.
Nej, de är nära där. Alltså, kollar man den här helgen, alltså det är egentligen... Ja, det är två ganska ointressanta matcher. Villa Palace, den är ju liksom snark. Det är liksom 11 mot 12. City Newcastle, den finns det mycket frågor i. City måste vinna för att haka på Arsenal. För Arsenal har lätta schemat. Newcastle med sin lilla formdipp. Eller Arsenal bompan också, ganska tråkigt. Kommer bli walk in the park. Brighton West Ham. Brighton fortsätter utmana om Europa League. Samtidigt som West Ham måste vinna. West Hams måste nämna bara gällande United-matchen. David Moyes matchcoachning vid 1-0. Alltså, herregud vad usel han är. Han är så usel tränare. Fick jag det sagt också. Ja. Chelsea Leeds, vad vi är inne på nu. Leeds med i botten. Chelsea måste börja vinna, annars sitter Graham Potter löst. Har jättemycket. Wolves med i bottensriden, även om det ser bättre ut under Lopetegui. Möter Spurs som slått som topp 4 och enda chansen och liksom, som man måste gå all in på nu. Sen har vi Southampton Leicester, krismöte. Båda lagen behöver vinna. Inget lag är väl direkt nöjt med kryss den här matchen. Och sen Liverpool United söndag. Och sen sensationspokalen. Snacka om den i alla fall, Brentford Fulham på måndag. Ja. Så det är mycket intressanta matcher i helgen som betyder mycket både upp och ner. Det är ju med tanke på att det är så jävla många lag inblandade i både toppen, Europaplatserna och i bottenstriden. Så det kommer bli så här hela vägen in i känslan. Ska väl ändå nämna Ivan Toney också, som har erkänt sig skyldig, inte stenkoll, men har erkänt sig skyldig till vissa av de här bettingöverskridelserna. Så ett straff lär ju komma, så när det kommer det vet vi inte.
Nej, precis. Det där blir ju, i och med att han är så viktig för Brentford så blir det ju intressant att följa. Men det lär väl bli, jag tror att det ska väl avgöras i april någon gång, men det lär ju bli avstängningen tid, sen vet vi inte hur länge det är. Nej, men det är som du säger, att en omgång blir så här intressant. Det har ju att göra med att tabellen är intressant i så många olika delar. Det är egentligen bara ett lag som typ är ointressant. Alltså ett lag som inte har något att spela för, och det är Aston Villa. De är ju på 11:e plats. De har 10 poäng ner. Ja, men Chelsea, ja, men du skulle kunna ta in Chelsea där, men de har ju så mycket, det är så mycket heder, det är så spännande att följa. Ja, det är så mycket vid sidan av, och det är så viktigt att de börjar liksom skapa en positiv trend, så att jag vill inte ens ta med dem där. Brentford, de vill nog nosa på Europaplatserna. De känner ju så här att, ja, men det är Fulham och Brighton som är framför oss. Det är klart att de kan tappa, så vi har faktiskt chansen att ta oss till en Europaplats. Då krävs ju dock att man blir sexa. Det kan ju bli att det delas ut ytterligare en plats där med FA Cup och så vidare. Men ja, Brentford vill ju, och de där klubbarna, för de handlar ju om att, jag menar, kan Brentford sluta på en 7:e plats, så är det enormt stort för en klubb som dem. Så att, alla klubbar har att spela för. Det blir en intressant omgång till helgen, och det blir ju framförallt fokus på Liverpool United. Uniteds 11, den känns klar, eller?
Ja, det gör den. Ja, frågan är vem som spelar till... Ja, den känns klar. Fambisaka, högerback. Antoni, ja, högerytter. Bruno Tia, ja, absolut. Weghorst, han spelar på ansvaret varenda matchen han kom. Det är om de skulle köra någon variant och spela Rashford och sen köra in Sancho och spela Bruno och Antoni. Det är väl det jag skulle kunna se, för att man vill straffa Liverpool. Jag tror fan man kan göra det när jag tänker efter. Alltså Liverpools, du kan straffa dem bakom backlinjen, framförallt vid Trent, men även Van Dijk som har sett trött ut bakom sig den här säsongen. Att då få in snabbheten, dels Antoni, sen Sancho och Rashford, och spela kanske med Bruno. Antingen spela Sancho som 10 och skicka ut Bruno. Jag vet inte, något i den stilen tror jag att det finns möjlighet till. Just för att få ut djupledshotet på ett annat sätt än om man har... Eller spela Weghorst som 8 som har gjort någon annan match. Skicka upp
bredvid Casemiro.
Men, alltså, folk snackar, men den matchen mot Barcelona borta, folk snackar om att han var 10. Kollar man på så här, ja, average position, han spelar ju snarare 8.
Ja. Nej, det är galna. Jag förstår att ni har fattat tycke för honom också med de här bilderna som har kommit ut, men alltså någonstans förstår man, han ska ju inte vara på den här scenen, och att han får liksom vinna titlar och tillhöra en så pass stor klubb som Manchester United, det är ju häftigt för honom. Han verkar vara väldigt omtyckt i omklädningsrum och annat. Så det har ju blivit en liten publikfavorit. Trots att det går att ha åsikter kring hans insatser.
Jag tror United värvar honom i sommar.
Nej, det är inte omöjligt med tanke på hur omtyckt han är. Kan man ha... ja, vilka spelare nu haft genom åren? Phil Jones och Mata här på slutet. Mycket på grund av så här, att de betedde sig, att de var schyssta i omklädningsrummet. Då kan man väl ha Weghorst där. Men ja, du, ja, annars då, kan man inte ta Rashford och Garnacho då, om man ska hota bakom och skita i Weghorst?
Det hade varit riktigt. Riktigt så hade Trent fått det stökigt. Nej, ja, det, alltså Garnacho...
Han får komma in, Garnacho.
Ja, det känns faktiskt som det. Håga till Anfield borta, det är fortfarande, man ska ha respekt. Jag har sån fruktansvärd respekt för Liverpool på Anfield. Man ska inte skratta bort det här med att Liverpool har en svajig säsong och åkte på det man gjorde mot Real Madrid. Det ska bli en jävla rolig match. Kör vi på söndag, eller?
Ja, men det gör vi ju. Du låter glad i hågen. Det kommer du kanske få äta upp, men det tycker jag vi kör. Men söndag kväll, ja, spelar vi in, så vi får ett dagsfärskt avsnitt måndag morgon. Liverpools mittfält då. Igår var det lite mer offensiv framtoning då när Harvey Elliott kommer in. Henderson tycker inte jag har någonting på det där mittfältet att göra. Men det känns som att Bajcetic hade ju det tufft mot Reals namnkunniga mittfält. Nu ställs han mot Casemiro då. Det är ingen lätt uppgift. Men Fabinho, Bajcetic startar väl. Sen är frågan, vem är tredje gubbe på det där mittfältet?
Ja, du, det är frågan. Alltså kollar man, det är inte jättemycket roligt på Liverpools bänk. Jag skulle nog gissa på Henderson. Alltså för att man ska få sin kapten, för att man vill ha liksom den rutinen mot United. Och sen, ja, men det blir väl samma elva. Robertson kommer in istället för Tsimikas, och sen hade jag gissat på att Gakpo tar tillbaka platsen istället för Jota.
Ja, det tror jag också.
Jag tycker att han gjorde ett bra inhopp där jag såg igår, och Jota, ja, men inte redo. Annars känns väl Liverpools elva ganska given också, va? Det är den där centrala mittfältplatsen som, ja, det är väl den. Alltså Harvey Elliott har gjort det bra tidigare. Han spelade mot City förra säsongen på centrala mittfältet. Han har framförallt på Anfield gjort bra matcher, även mot bra motstånd. Så det skulle pigga upp om de vågar spela Elliot istället för Henderson.
Ja, hoppas att... Ja, men det händer ju något mer med det där mittfältet när han spelar. Sen om han är redo den uppgiften, det får väl Klopp bestämma. Annars är ju Luis Diaz tillbaka i full träning. 2 veckor har pratat.
Ja, ja, exakt. Alltså,
ja, han är tillbaka träna i med träning laget. Om 2 veckor, så är det. Precis,
ja,
precis.
Exakt. Han ska börja träna med laget lite, så här, värma upp och sådana saker nästa vecka, som jag fattar det. Och sen ska han vara tillbaka i full träning förhoppningsvis om 2 veckor. Så det där tror jag kommer vara riktigt, riktigt viktigt. Pratar jag om... Ja, men, Darwins frenesi, vad den gör för hela laget. Där får du in Luis Diaz och sen kan du spela Darwin och honom. Jag tror det kommer göra mirakel för Liverpool. Fan, jag backar Liverpool så jävla hårt på topp 4. Jag skulle kunna sätta mycket pengar.
Ja, det är så pass.
Ja.
Ja, jag är inte lika övertygad. Men vi får se hur det låter på söndag. Vi har ju en tendens att vända kappan efter vinden, även om jag står fast vid att jag tycker fortfarande att Liverpool måste upp på en högre nivå för att vara favoriter till det. Men du, en trevlig helg som väntar då, ur ett Premier League-perspektiv. Och sen så väntar vi in bakslaget vädermässigt i veckan som kommer där. Men då är ju Big Six tillbaka som som värme i mörkret. Eller mörkt, ja. Det är ljust. Men värme i kylan då, så får vi säga. Och så hoppas vi att vi kanske får med oss en gäst nästa vecka.
Ja, nej, men det ska vi absolut försöka lösa. Sen jag är ju faktiskt ruggig nedförsbacke, bakslag eller inte, ska ju till Italien nästa fredag.
Och nu ska du dit igen.
Ja.
Men vad är det här? Att du börjar med Serie A-vurmande här på ålderns höst?
Nej, det här var ju en omröstning i ett kompisgäng vart vi skulle åka i hela Europa. Så föll valet på och kolla på världens genom tiderna bästa lag, Napoli.
Ja, just det. Ja, nej, men ja. Kan de säkra titeln i helgen eller?
Ja, nästan. Det var ju folk som började räkna bara så här, kan de? Jag bara så här, nej, det är typ 40 poäng kvar att spela om. Så nej, det är inte, okay. Det är inte nära. Men det ska bli kul att se dem live. Jag har aldrig varit i Neapel, så det ska bli ruggigt fint. Och flyger lite, kan bli lilla flygplansölen. Flyger vi 7 på min födelsedag, så kan man dricka första ölen och flyga sin födelsedag typ vid 05:30 eller?
Det kan är man, det fredagen va? Då eller? Ja, det är klart man kan. Ja, det är fredagen då eller? Ja,
ja, exakt.
Ett torsdagsavsnitt då, där vi får fira det helt enkelt i nästa vecka. Och då har vi Champions League också att ta ner. Får vi se vem som leder Chelsea då, efter att ha mött Leeds och Dortmund. Men det tar vi känslan, nästa vecka.
Men är inte känslan det där gällande våra fredagsavsnitt när det varit Europa League? Alltså United möter Betis, eller vilka fan har vi här? Betis? Jo, det är Betis.
Ja.
Och Arsenal har Sporting. Och Sporting, West Ham har det där laget jag inte ens kommer ihåg om. Då känner man att man kan dra i torsdagsavsnitt. För det där är inte så jävla intressant att prata om.
Nej, det får bli bättre motståndare. Och Europa League kan ju bli häftigt. Med tanke på att, som sagt, både United och Arsenal är där. Och Juventus som är...
Det vore kul om de fick mötas. Alltså typ i en semifinal. Det hade blivit stökigt alltså.
Ja, jäklar. Och sen Pogba kanske tillbaka på Old Trafford om man möter Juventus dessförinnan. Det hade... haft någonting. Han är tillbaka nu efter att ha typ varit bort ett år.
Pogba och Di Maria tillbaka till Old Trafford. Det hade kunnat bli blodigt.
Ja. Ja, då är du på plats och buar.
Ja.
Ja, bra. Då gör vi väl som så, Fabbe, att vi tackar så mycket för idag. Och så hörs vi på söndag igen, du och jag. Eller lyssnarna, de får väl ta del av avsnittet på måndag morgon då när de vaknar. Önskar alla en trevlig helg, så hörs vi i nästa vecka.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.